Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Årets hälsofrämjande chef. Ja, äntligen vill jag utbrista så ska vi podda om KASAM igen. Och det ska vi göra just med årets hälsofrämjande chef. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Och så här kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och när vi börjar på jobbet, ja, då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Oxy Group. Och jag poddar tillsammans med Boel Stier som är copywriter och kommunikationskonsult. Och vi hoppas att ni vill lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Om det är någonting som vi har sett när vi har poddat under de här över 4 åren så är det att intresse för människor, det verkar vara en bra faktor för att nå framgång som chef. Och därtill så ser vi att arbeta systematiskt och gärna med stöd av en positiv så kallad salutogen ansats, alltså där man fokuserar på det som håller oss friska, också är väldigt bra. Och båda de här delarna, det präglar vår gäst idag som är årets hälsofrämjande chef, Roland Flagg. Vi har en samarbetspartner som heter Twitch Health och de har hjälpt både stora och mindre bolag med allt från hälsostrategi till att få till rörelse i arbetsvardagen. Och de har gjort det i närmare 20 år. Och under den här tiden har de självklart varit med om både hög- och lågkonjunktur och de vet att tillvalen alltid kommer vara föränderlig. När vi spelar in det här så är vi mitt i coronapandemin och dess effekter. Och under den här tiden så har Twitch också hjälpt många av sina kunder att ställa om till digitala hälsoprogram. Just för att medarbetarna ska kunna må bra och prestera trots isolering och hemmajobb. För isolering det kan medföra en mängd hälsorisker om vi inte tänker till. Både vår sociala, fysiska och mentala hälsa. Och läs mer och inspireras av hur några ledande svenska företag gör i den här tiden i en artikel från Twitch Health som vi länkar till i inlägget. Idag har vi, som jag tror att många under den här tiden har stött på, lite tekniska utmaningar. Så att jag är inte ensam, men jag har inte Boel med mig med ljud just nu. Men någon som är med, det är just Roland Flagg som är årets hälsofrämjande chef. Välkommen!
Tack så mycket.
Vi skulle vilja presentera dig som vd för energibolaget RWE i Norden. Och här är du chef för 114 personer i 5 länder. Men du är också utbildad psykolog. Och sen har du jobbat som managementkonsult. Och sen har du just då blivit utsedd av Euroaccident till årets hälsofrämjande chef. Grattis!
Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med och prata med er om hälsa i arbetslivet.
Vi vill boosta dig ännu mer genom att läsa motiveringen, för det står att denna chef vet att medarbetarhälsan är kopplad till företagets framgång och resultat. Infört mätetal för hälsa som följs upp tillsammans med övriga affärsmål. Och hälsostrategin är affärsstrategin. Personligen blir jag jätteglad här. Och för denna ledare är medarbetarnas livskvalitet huvudmålet. Och med psykologens perspektiv jobbar han tydligt via ledarskapet med psykisk och fysisk hälsa. Har utvecklat och driver utbildningsprogram i hållbart ledarskap. Och det här hjälper både chefer och medarbetare att leva och leda hållbart. Skriver du under på nomineringen eller beskrivningen?
Nej, det är bra att det är radio nu så man ser inte när jag rådnar. Men det gör man ju alltid såklart när någon har skrivit ihop en sån formulering. Men i stora delar så är det såklart, det är klart korrekt att vi har jobbat under en längre tid med att stärka individen, individens förmåga att hantera omvärlden. Så att i också situationer när det är lite mer stressigt eller till exempel som nu när det tränger sig på osäkerheter och nymodigheter som man inte kunde förutse för några månader sedan, så hoppas vi att våra medarbetare är rustade för den utmaningen.
Jag tänker med din bakgrund som psykolog, vill du kort beskriva, har du praktiserat som psykolog eller hur såg den banan ut?
Min bana som psykolog såg ut som den borde göra till en början, det vill säga jag tog min legitimation. Det gjorde jag genom att arbeta främst med rekrytering och urval i statens tjänst. Sedan så valde jag att gå över och bli managementkonsult. Jag är förutom psykologexamen så har jag också en ekonomiexamen från Lunds universitet. Så att, jag valde att jobba mot organisationer faktiskt med processutveckling och lean-koncept och sådär. Det gjorde jag i 3 år och sedan så kom jag in i energibranschen och då kom jag in i att jag var duktig på processer men jag kom in som ledarutvecklare på det som då hette E.ON. Så att det heter fortfarande E.ON skulle jag säga. Och där har jag varit sedan 2007. Och de senaste 10 åren har jag då varit i haft personalansvar i olika konstellationer. Och det är väl främst där som jag har då kunnat applicera mina psykologkunskaper också eftersom det blir naturligt när man har en psykologexamen i botten att man är väldigt intresserad av hur jag utvecklar individer och team. Det är det vi väldigt mycket lär oss i 5 år. Så det har varit mitt fokus och därför är det ju roligt då, för det finns väldigt mycket stöd i forskningen för att om man fokuserar på att utveckla individer och team så att man bygger bra lag, då får man resultat. Man blir liksom en high performing organisation genom detta, genom att ha ett bra fokus både på att folk ska ha en bra hälsa, att de ska vara tillgängliga, men också självklart att de ska vara så glada och motiverade så att de presterar bra i den roll de har.
Så att, jag tänker just det där med att om man tittar på hur ledarskapet har utvecklats och det ledarskapet som vi ser behövs idag. Det handlar ju otroligt mycket om det som är kärnan i psykologi. Att liksom förstå människor och förstå alltså känslor, tankar och beteenden och kopplingen däremellan. Så att det känns ju som att det är en otroligt bra, liksom, något att vara rustad med i roller. Och där har ju du ett långt försprång då, i och med att du som sagt har jobbat med det här tidigare. Någonting som vi har pratat jättemycket om i den här podden och kommer tillbaka till ofta och som jag möter också nu ute och jobbar, det är att man vill så gärna mäta hälsa. Och vi är ju väldigt duktiga på att mäta massa saker. Och här har du har ett fokus på det, vilket man också tar upp i motiveringen. Du fokuserar på mätning, men också sagt att det ska man inte göra för krångligt. Men däremot så vill du prata om frisktal och liksom kopplingen till balance scorecard som för många är liksom ett välkänt begrepp när man har jobbat med det som du har gjort tidigare. Hur mäter man utan att göra det krångligt när det gäller hälsa?
Jag tror det finns jättemånga sätt att mäta utan att göra det krångligt. Vi väljer det här sättet som alla känner igen som har gått igenom en säkerhetskontroll på flyget. Nu var det ju länge sedan vi fick göra det, men när man gör det så får man ju svara på en fråga efteråt om hur man tyckte det var, om man vill då. Och vi skickar ut en sån fråga till våra medarbetare varje dag, eller varje vardag ska jag säga. Och då, det som jag skulle vilja säga så här, jag fokuserar kanske inte på mätetalet i sig, men vi fokuserar på den dialog som man kan få ut av att mäta trender. Och det kommer ju också lite grann. Jag jobbar inom operations, jag jobbar med drift. Och där är lean eller operational excellence eller vad man vill kalla det en stor grej. Och där försöker man följa hela tiden med sina nyckeltal, försöker man följa trenden snarare än liksom någon absolut. Så vi vill fånga upp om vi är på väg i en dipp. Om jag tar ett nära exempel så är det såklart att för några veckor sedan så gick våra tal när det handlar om hur glada människor är, den gick ju ner. Och det var ju fullt naturligt. Och sen har vi försökt jobba för att få upp det igen och så har det gått ganska bra. Men det handlar hela tiden om det att inte tappa medarbetarna, inte tappa iväg dem och sen då försöka se till att vi har någonting att prata om. För röda och gröna gubbar då som vi tittar på, så är det så här att vi vill ju att människor ska identifiera sin egen röda gubbe och i första hand kanske göra något åt den själva. Men i alla fall i andra hand sträcka ut en hand och be om hjälp för att göra något åt att man är en röd gubbe. Och då menar jag kanske inte att det är en katastrof om jag har en dålig dag. Men om jag är en röd gubbe 5 dagar i rad så har jag haft en dålig vecka och det är kanske inte så bra. Då ska vi göra något åt det.
Jag förstår. Så det låter som någon typ av pulsmätning men som inte är så omfattande utan det är några frågor eller...
Det är faktiskt bara en enda fråga och sen har man rätt att berätta om det är någonting man vill dela med sig av. Så man har rätt att kommentera också.
Man
har möjlighet att kommentera.
Man blir nyfiken på frågan.
Frågan är inte alls hemlig. Den är, som jag sa, superenkel. Har du haft en bra dag på jobbet? Vi brukar fråga den på engelska. Men tycker du att din dag på jobbet har varit bra? Och sen så får man svara i en skala från sur till glad. Och då är det 4 nivåer. Så man måste välja. Rött eller grönt.
Och då som du var inne på nu vi har haft Dan Hasson med i podden också. Jag tror att han applåderar om han hör det här också. Just för att det man behöver göra med det här resultatet är ju då att liksom gräva vidare i det. Och som det låter så finns det en tanke om att man själv ska börja reflektera. Varför är jag en röd gubbe? Men hur går ni, hur dyker man djupare från de här röda och gröna gubbarna? För att de kan ju vara... Ja, liksom, det kan vara allt möjligt. Hur gör ni då?
Men det är så här att om man inte vill dela med sig av det så kan inte vi ta reda på det. Så är det. Vi spårar inte vem som är en röd gubbe. Det får vi inte. Utan vi har då genomfört något program för personal, för chefer som vi kallar hållbart ledarskap för chefer och hållbart medarbetarskap för personal. Där tycker vi att vi har då gett individen verktyg för att begripa. Och då har vi pratat om KASAM. Alltså då har vi funderat över varför upplever jag att det inte är så bra just nu. Och så pratar man om, har det med begripligheten att göra? Har det med hanterbarheten av situationen att göra? Eller har det för att jag har svårt att se någon mening med det jag håller på med just nu att göra? Så vi försöker prata och i lite olika settings så har vi närmat oss och applicerat den här teorin. Så lekt oss kan man säga fram till att en hel del medarbetare tror jag känner sig bekväma med den. Och så har vi stärkt cheferna då, så att om jag får en medarbetare som rapporterar till mig att alltså jag har liksom, jag har minsann skrivit rött här flera dagar i rad, så ska jag som chef kunna engagera mig i en problemlösning. Så jag ska kunna jobba tillsammans med den medarbetaren för att ta reda på. Och då tror vi också att det är bra att ha en teori att hålla sig i. För 20 år sedan när jag jobbade mot militärer rätt mycket. Då hade jag hade en bra psykologchef och han pratade om det här med rock'n'roll-psykologi. Så att man skulle prata med de här militärerna i 30 minuter och så skulle man lära dem hela psykologprogrammet. Men då fick man ju koka ner det till någon typ av teori som de kunde ta med sig därifrån också. Och för oss då just nu så har KASAM varit en bra sån teori. Den är inte omöjlig att begripa sig på. Den är väl beforskad och den speglar också det vi verkligen vill uppnå. Att vi fokuserar på att skapa en hälsosam arbetsplats. För det är också så här att när jag började jobba med detta för 10 år sedan och andra liknande saker, det började faktiskt med att jag jobbade med mobbing. Men då handlade inte det om att vi hade massa mobbade människor, utan det handlade om att vi såg att det fanns mobbing i arbetslivet och vi vill inte hamna där. För det är väldigt skadligt. Och så är det likadant nu. Vi har haft bra hälsotal hela vår resa. Nu är de ännu bättre än de var innan. Men det är ju, vi vill ju jobba mot att vi inte ska hamna på fel sida då, med dålig tillgänglighet. Så det är förebyggande hela tiden.
Ja, precis. Och väldigt proaktivt tänkte jag också. Men jag tänkte vi ska komma just till KASA-modellen, eftersom de som vet vem jag är och har lyssnat på podden vet att den är kär och jag använder den också. Och att just att den är salutogen, vilket är motsatsen till patogen, när vi letar efter vart är problemet. Och det salutogena söker ju till vad är det vi kan stärka och få att fungera. Men med det sagt så handlar den ju inte om att bortse från att det finns problem, utan snarare att, men vad är det vi vill fokusera på istället? Och den består av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, att vilja, att veta om och att kunna hantera. Och som Boel brukar säga, varför, vad och hur brukar hon använda. Så att man behöver ju hitta sitt förhållande till den här modellen. Och något som jag har reflekterat över är att den passar så otroligt bra, oavsett om jag sitter med en ledningsgrupp och funderar på hur vi ska öka lönsamheten, eller om jag funderar på hur jag ska ta mig igenom något motionslopp som jag har lyckats anmäla mig till. Och vad det än är så behöver alla bitarna finnas på plats. Så det var så härligt att höra det. Hur kommer det sig att du började jobba med, nu vet jag att som du säger den är väl beforskad, så den har ju koppling till att är man psykolog så känner man igen den. Har du använt den länge eller är det hyfsat nytt att du använder den så som du gör nu?
Nej, den plockade jag fram då när vi ville fokusera på hållbarhet ur ett individperspektiv, så 5-6 år då. Men det är klart att när man stöter på den, som jag gjorde under psykologprogrammet, så är det precis som du säger. Det finns rätt mycket fokus om man läser till psykolog på att förstå sjukdom och bota sjukdom. Men det är klart att en del människor, precis som jag, blir ju fullkomligt förälskade i det här salutogena perspektivet. Eftersom kanske vi redan på den tiden är mer intresserade och fokuserade på att få organisationer att prestera än på att få psykiskt sjuka individer att bli bättre. Det är ju bara ett intressefråga då. Och sen så kom jag i kontakt med Fredrik Bengtsson. Fredrik Bengtsson och jag läste tillsammans i Lund. Så det var inte så konstigt att vi fick kontakt. Jag har använt hans böcker lite så här i mitt ledarskap och i min coachning genom åren. Jag tycker att många av hans böcker fungerar väldigt bra att ge till människor som kanske behöver påbörja en liten inre resa för att förändra sig själva. Och då pratade jag med Fredrik Bengtsson, för i mitt perspektiv så är han en av dem man ska prata med om man ska bygga en hållbar organisation. Och så gemensamt kom vi överens om att KASAM var trevligt att använda i det här sammanhanget. Så han har varit en jätteviktig sparringpartner för oss när det handlar om att bygga upp det här internt. Och honom har vi använt oss av väldigt mycket.
Vad spännande. Fredrik är en god vän till mig. Jag brukar beskriva honom som min Baloo, som jag sa till dig tidigare. Jag har haft äran att jobba med honom och han har lärt mig så otroligt mycket. Och han är med i vårt avsnitt nummer 2, tror jag, det är faktiskt. Så ett av våra första avsnitt, det var liksom en av de första gästerna som vi kände att vi behövde få in. Och jag har äran att jobba med honom nu också. Det var också så som jag hittade dig faktiskt, för jag lyssnade på 3 poddavsnitt. Så att jag stämmer in i hyllningskören. Och vad härligt att ni hade pluggat tillsammans. Jag tänkte vi stannar kvar vid KASAM för att vi vill så gärna fånga in några konkreta exempel på hur ni faktiskt jobbar med de här tre delarna i organisationen med stöd till problemlösning.
Men om jag tar ett konkret exempel, en fråga som vi ställde till en chefsgrupp med 10 personer. Vi ställde lite frågor till dem, fick de hålla upp röda och gröna kort liksom. Och en av frågorna som ställdes då, det var Fredrik och hans kollegor som ställde de frågorna, det var, tycker du att du har tillräckligt med tid för dina medarbetare? Och då var jag den enda i gruppen som höll upp en grön lapp. Liksom. Jag tycker att jag har tid och det prioriterar jag. Alla andra tyckte nej. Jag har inte tillräckligt mycket tid med mina medarbetare. Nej. Okej, vilken dimension handlar det om då? Var någonstans handlar det om begriplighet? Jag har inte förstått att jag vill ha tid med mina medarbetare eller handlar om hanterbarhet eller meningsfullhet. Men det handlar om hanterbarhet. Man tycker inte att man har de resurser som krävs för att kunna göra vissa saker. Jaha. Och sen kan man prata om varför man ska ha tid med sina medarbetare. Vad ska den läggas på så att säga? Det kanske är så att man har tillräckligt med tid men man är bara ineffektiv med den tiden man har. Men i det här fallet då, så gjorde vi sen en övning där man fick göra ett cirkeldiagram över hur man tyckte att en optimal dag skulle se ut, eller en optimal snittdag. Sen fick man göra något cirkeldiagram när man tog reda på hur ens egna dag ser ut. Och du kan ju tänka dig själv hur skojigt det kan bli att ja, men i den optimala dagen där har man en och annan till och med hade tid för reflektion. Medan i snittdagen så hade man delat in den här cirkeln i hur många små tårtbitar som helst. Och varje tårtbit var liksom något mejl eller någonting annat som man skulle hantera.
Lite möten.
Ja, visst, alltså, och det är roliga, du kan ha jätteroliga diskussioner om detta, men du kan bland annat se i vår organisation till exempel att vi gillar att boka möten till 00. Från 00 och till 00. Det betyder att de flesta människor hinner inte förbereda någonting. De inte ens tänka igenom vad agendan är. Och alla kommer lite för sent. så om du bara ställer om det. Så jag bokar alltid mina möten 05-25 och sådär. Och sen så försöker jag också se till att mina möten slutar innan det var dags. Jag är en del av en tysk organisation. Det är ganska fint att dra över tiden för det visar att mötet är viktigt. Ja. Men det är ganska respektlöst mot resten av kalendern. Men själva övningen i sig, vi pratar om hanterbarhet och sen så konkret så försöker man införa någonting där man kanske kan förbättra den hanterbarheten. Men framförallt det som personer upplever att de får ett sätt att tänka kring det här. Okej, problemlösning, problemorienterat. Vad är min riktiga utmaning? Och jag tror det är viktigt också som chef eller som medarbetare att man faktiskt, det är det här balance scorecard kommer in. Det är bra att ha en liten idé om vad som är viktigt. Vad vill jag få uträttat? Därför att när vi utmanar våra chefer så visar det sig att de gör en massa saker med sin tid. Som om du hade frågat dem innan så hade de inte sagt att det var viktigt. Så då hade jag lagt tiden på sånt som kanske inte var så viktigt. Men jag vet inte vad vi ska kalla det, men det hade en hög attraktionsfaktor just då. och det är lite grann tycker jag då, och det är väldigt lätt, jag hamnar där själv. Men då är det lite grann att man rycks med. Och man agerar nästan som medvetslös. Liksom. Istället för att tänka efter vilken aktivitet jag nu tänkte ägna mig åt så bara rycks man med om det är inboxen eller telefonen eller vad det är som händer. Och när jag har pratat med Fredrik och pratat med andra kloka människor så verkar detta inte ha bara med arbetslivet att göra. Utan det verkar vara någonting som vi bara fångas av. Liksom. Ja. Och går man till sig själv så kan man se det också att man kommer hem från jobbet och redan på vägen hem så är man upptagen med att planera den perfekta logistiklösningen för den här kvällen. Liksom. Ja, men om jag lämnar av där och sen hinner jag köpa det. Jag kanske till och med hinner bort och slänga lite skräp någonstans. Och sen gör jag det och det och det. Och sen har man en fantastisk logistiklösning med 17 grejer. Och sen undrar man lite varför är jag så trött? Eller varför är jag svårt att slappna av? Eller varför är jag svårt att sova? Så att jag tror att det är så lätt att ryckas med. Det är lätt att ryckas med av sociala medier och allting. Och så till slut så har man inte hanterat sin tid alls. Därför har man inte haft någon plan. Så det var ett långt svar på din fråga.
Ja, nej, men det var jättebra. Som du säger, det är inte vattentätt. Man kan inte säga att det var bara på arbetsplatsen. Utan ofta så spiller våra beteenden såklart över hit och dit. Och det låter som att ni använder KASAM som ett lite inventeringsverktyg för att identifiera det här jag upplever, det här som är min röda gubbe, Och så vart är det? Och jag får se om du håller med mig, men jag upplever ofta att, och så kan man peka ut att ja, men det är det här hörnet som det brister. Men när hanterbarheten brister, till exempel om vi säger för en medarbetare, så kan ju det ha att göra med att det är någonstans på begripligheten som det har brustit. Därför att vi har inte kommit överens om vad förväntningarna är på dig. Och sen så påverkas min meningsfullhet, för när jag konstant känner att jag inte hinner med mina 17 prioriterade saker som jag försöker ha efter varandra på fritiden, så känner jag hinner aldrig med. Och då behöver man liksom, man behöver börja skruva på en faktor och sen får det effekt på hela den här triangeln. Håller du med?
Ja, jag håller med. För oss är det, jag fick ju frågan innan här om hur praktiskt använder vi Kassam, och vi använder det som det här problemlösningsverktyget. Så först är det någonting som inte fungerar, och sen vill vi förstå det och hitta någon typ av lösning, och då är det ett bra verktyg. Ja. Och jag tar ett annat konkret exempel just när det gäller det här med meningen, för den har ju visat sig också forskningsmässigt vara extra viktig. Om du ska liksom att kunna skapa den. Och då tror jag också det är viktigt som arbetsgivare att du är öppen för att ibland så glider man isär och så inte att jobba där. Det är inte en bra mening för mitt liv. Jag ser inte syftet. Och det kan, jag tror att i alla fall i min upplevelse att i Sverige så har det ibland varit lite för laddat. Jag tror att det ska behöva laddas av. Jag tror att det är naturligt som individ att man kan uppleva jättestor mening en period för en arbetsgivare, men sen måste man byta. Så kan det vara. Medan andra skulle kunna, många av dem jag träffade i början på E.ON som hade jobbat till exempel i kärnkraften hela sitt liv, kände som att de fortfarande tyckte att det var fantastiskt meningsfullt och så. Så det är liksom, vi är olika som individer i sammanhanget. Men jag tror man som organisation ska vara öppen för att alla kommer inte att dag ut och dag in uppleva en stor meningsfullhet med sitt arbete eller den organisationen. Och då måste man, ja, då måste man vara öppen för att släppa iväg folk också.
Ja, det är ju superintressant. Och där tänker jag verkligen att vi har liksom ramlat in, vad ska man säga, i en väldigt kritisk lågkonjunktur nu. Och i en högkonjunktur har i alla fall jag upplevt att det är mycket mer fokus på att liksom vara attraktiv arbetsgivare med ett attraktivt syfte. Det är lika viktigt i lågkonjunktur. Men många sitter ju nu och har kanske känt att, alltså jag är tacksam att jag har ett jobb. Medan för kanske några månader sedan, då kände jag att det här syftet går jag liksom inte igång på. Det där tycker jag är intressant vart vi är på samhällsnivå. Men det var väldigt intressant det du säger, att tänk att ha den diskussionen att ja, men din roll är tydlig, du har hanterbarhet, men vårt syfte attraherar inte dig, så att, eller längre. Det kanske gjorde det när du började och sen kände du att nej. Jag tänker att det du jobbar med är ju hållbarhet, och det är det ofta, jag jobbar ju också med E.ON helt transparent, och jag brukar säga att det är ganska lätt utifrån när man ser deras vision att gå igång på den om man är intresserad av hållbarhet, för att den är attraktiv för mig som extern, medan det är ju inte alla företag där jag spontant känner att visionen attraherar mig liksom utifrån.
Nej.
Men finns det någon fara i att man har en väldigt ambitiös vision? Finns det någon fara i det? Tänk om man inte lever upp till den?
Det finns alltid en fara att ha en vision som man inte lyckas leva upp till. Så är det. Eller det finns en fara om jag som chef har något ledarskapsbild som inte är jag. Så det, jag tror det är jättebra att det finns en koppling mellan vilka man är som företag och vilka man säger att man skulle vilja vara. Och därför så ibland, så för, om vi tar E.ON som exempel, så är det klart att när de satte sin vision, så fanns det säkert medarbetare som tänkte det här kommer jag inte att kunna leva upp till. Herregud. Helt 100 2025. Men som organisation så har de ju alla möjligheter i världen och är ju precis rätt positionerade för den. Jag gör ju inte reklam för dem längre, för jag jobbar inte där, men jag måste säga att jag tror att de har, vad jag kan se också nu utifrån när jag sitter och tittar på LinkedIn, så är de ett sånt företag som har lyckats få med sig sina medarbetare på sin vision. Och det tror jag är för att den ligger rätt i förhållande till vilket företag de är. Men det kan ju gå åt skogen också. Liksom. Om man sätter en vision som är för långt ifrån vilka vi är, så blir det tokigt. Mm. Det tror jag.
Och jag tänker där att nu pratar vi om sånt som är ganska lätt för många att koppla upp sig på. Men det har med liksom hållbarhet att göra för hela planeten. Men det finns så många organisationer. Hur ser du på, om vi tittar på CASA-modellens meningsfullhet, behöver det alltid vara någonting så här stort? Eller kan man ha, vi poddade någon gång och då sa vi, ja, men hur kan man motivera och sälja chips? Ja, men jag stöttar fredagsmyset. Alltså kan man ha en meningsfullhet som inte är så pompös, eller vad man ska säga?
Ja, det tror jag absolut. Man behöver ju absolut inte vara pompös. Dessutom så är det väl så att de flesta organisationer kan bidra positivt till klimatet. Det är liksom, det behöver man ju inte vara E.ON för att göra, så att säga. Utan det är ju enkelt egentligen. Men man ska inte alls vara så pompös. Jag hade en rolig kollega som en gång sa att han kunde jobba med vad som helst. Han hade jobbat på IKEA, nu jobbade han på E.ON. Han menade att han kunde jobba med vad som helst utom vapen och trams. Mm. Jag tror, och med trams menade han, när jag frågade, då menade han som, du vet, sådana här porslinstallrikar som man ger ut en gång om året med årstalet på, det tyckte han var hans definition. Och det finns säkert människor som jobbar med vapen och trams som har en helt annan bild, som tycker att det skänker massa mening till människor. Jag tror det är bara viktigt att man går till sig själv och funderar så att man inte hamnar på ett ställe där man helt plötsligt, ja, men det här var inget roligt. Jag har träffat människor som inte kunde jobba med fjärrvärme, för de förstod inte fjärrvärme. De fattade inte poängen. Nej, okej, då ska du kanske inte jobba med fjärrvärme. När jag började på E.ON då för många år sedan, så fick man höra att det är viktigt att du kan tänka dig att vara i en organisation som jobbar med kärnkraft, för det var den stora laddade frågan. Några år senare så var det viktigt att du kan tänka dig att vara i en organisation som jobbar med kolkraft. Så det är viktigt att man kan gå med på det som individ. Och det är viktigt att man vågar ställa den frågan till sig själv. Ska jag vara här? Men sen så, jag har inga problem till exempel. Det hade jag inte 2007. Det har jag fortfarande inte. Att vara i en organisation som jobbar med kärnkraft. Men det är ju jag som person som inte har det problemet.
Nej, och ta den dialogen. Både som sagt vid rekrytering men också under tiden. Och prata om det. Ja, nej, men det där är det är jätteintressant. Jag reflekterar mycket nu över hur den här meningsfullheten, vad den får, som har varit så The Why liksom, och Simon Sinek och allt det här som liksom har funnits i någon typ av högkonjunktur, och så den situationen vi är i nu som präglas av mycket oro, och hur meningsfullheten påverkas. Men jag tänker också lite på det här.
Har vi inte alltid varit där en gång, eller de flesta av oss i alla fall, har varit i en situation när meningen med jobbet, det var faktiskt bara lönen. Så har jag
absolut
haft det. Så har många människor det. Och det är väl också, det är också meningsskapande, därför att din mening kan vara, jag vill ha pengar varje månad för att jag ska göra någonting av dem som skänker mig stor mening. Och det blir ju lite konstigt om vi tvingar alla att hitta supermening på sitt arbete. Men däremot så tror jag att vi kan få många fler att ha roligt på jobbet. Det är en annan femma liksom.
Absolut. Men, vi har pratat om det här tidigare, just det här att jag har ett exempel, en god vän som jag vet är, alltså, som person skulle alltid göra ett bra jobb och alltid säga, nej men gud, här finns ett problem som behöver lösas. Men om man skulle fråga honom vart hans engagemang ligger, ja men det är mitt fritidsintresse. Men jag behöver ju jobbet, jag vill att det ska funka bra där och jag är en schysst kollega. Och som du säger, jag kan ju också reflektera, och jag och Boel har gjort det över liksom kanske våra tidiga jobb där man liksom, jaha, och den 25:e kommer lönen. Men när vi har det tillräckligt bra, så om man tar Maslows något kritiserade behovstrappa eller vad man vill använda, så vill vi ju, när vi mår bra, vill vi ofta bidra och hjälpa till. Och det är också en reflektion nu med coronakrisen, att jag tror att många känner sig väldigt engagerade. Sen kan det vara att det engagemanget sker i att jag hjälper mina grannar att handla eller vad det kan vara. Men vi vill bidra och hjälpa till, och vi vill få forum för det. Och kan vi som arbetsgivare skapa det, så ger ju det snarare energi än tröttar ut, och som vi kan få en hållbarhet i vardagen, så att säga.
Absolut.
Men upplever du, jag kommer tillbaka till det här med att ha tid att leda, som ju verkligen kan vara, ja, alltså de flesta skulle säga att de har ont om tid. Hur tycker du att man ska förhålla sig till att man känner att man inte har tillräckligt med, med tid att leda. Om man gör den här inventeringen med KASA-modellen och så ser man att det är ju tiden som brister. Och du beskrev det här med möten som slutar 00 och börjar 00. Vad skulle du vilja dela med dig för tips där? Hur får du det att hålla?
Jo, och nu ska jag vara ärlig och säga att många av de tips jag ger, de har jag ju fått av någon annan längs resans gång. Så är det ju ofta. Så det är inte jag som har kommit på dem här. Men i min kalender så står det alltid att jag ska åka till USA ibland. Och USA, det står för utan särskild anledning. Det fick jag lära mig av någon att det var käckt. Och då finns det inlagt i kalendern så jag blockerar lite av den. Och det är... Jag hade någon annan kollega, han hade liknande, men han gick iväg, satte sig på ett café, tog någonting han gillade och ett vitt papper framför sig. Och jag tror att det hade väl varit mitt tips till chefer, att skapa den oasen. Ta gärna det vita pappret framför dig och så fundera över vad är de viktigaste sakerna just nu. Mm. Och för det, jag har träffat också många chefer som kommer till coachande samtal eller ditt samtal med sin att göra-lista. Och den är alltid väldigt lång. Mm. Och ibland blir det så här, ja, men ska vi inte ta bort den en liten stund? Så tar vi ett vitt papper istället och så tänker vi, vad är nu de viktigaste sakerna och varför? Och så pratar vi om det. För då kan vi få ner listan från 73 saker till 4. Ganska smidigt. Mm. Så jag skulle säga då, blockera din Outlook om den... För många av oss, i alla fall i min värld, så är Outlooket, det är där tiden
bodas. Det är som navet. Ja, det är som navet idag. Man är där och tittar. Var ska jag vara? Vad händer? Ja.
Mm. Och sen så se till att det finns avsatt tid för det som jag skulle säga är reflektion. Men som sen ska leda till någon typ av planering och svara på frågan. Vad är de viktigaste sakerna som jag ska göra just nu? Och jag tror inte man behöver eoner med tid. Jag tror att många löser det här och liksom med begränsad tid. Men jag tror också det är individuellt om man känner att man behöver 2 timmar för man måste varva ner först. Eller om man löser det på en kvart. Så det kan jag inte gå in i. Sen tror jag absolut att du ska boka dina möten 05 till 55 och inte 00 till... Så. Det hade varit bra om alla kom överens om det. Det är som i skolan, man har en kvart på sig mellan lektionerna på universitetet i alla fall. Ja. Och sen har man en kvart på sig att komma till skolan också. Det är bara kvart över. Ja. Det kanske inte är någon dum plan. Men det skulle vara, för att skapa tid är det viktigt. Och sen så såklart att man funderar över och kanske utmana sig själv lite. Ger du dina medarbetare tillräckligt med tid? Finns rätt trevlig forskning. Marcus Buckingham har skrivit ett antal böcker om det som Gallup har gjort där det visar sig att medarbetare blir rätt glada och presterar rätt bra om de får lite av din tid. Rätt mycket av din tid varje vecka. Och då handlar det inte om att ha en massa inbokade möten utan det handlar nog mer om att ta upp telefonen och så. Och sen om man ska vara ful då så ska jag säga så här också att aldrig skicka iväg någon kritik i mail och gärna undvika och komma och dela ut uppgifter eller överhuvudtaget komma med några dåliga budskap på fredag eftermiddag. För det förpestar ofta en längre tid. Det är bättre att vänta med det till måndag när vi har arbetstid och bearbeta det på.
Det är jättebra tips och jag skulle säga att alltså det kan låta som en ganska, ja, vad ska man säga, ja, men boka möten, men alltså det skapar tid, det skapar luft i systemet där vi faktiskt hinner tänka och titta på det vita pappret och det är ju det som gör att vi navigerar klokt framåt än att bara springa på som du var inne på tidigare, att vi gör en perfekt planerad lista som sen vi vet egentligen rationellt aldrig kommer att hålla. Jag älskar det här. Åka till USA. Alltså den är så lätt att ta till sig. Har jag lagt in USA-tid den här veckan? För har jag inte det, då har jag ju någonstans liksom inte gett mig själv förutsättningar att faktiskt fundera på om jag ska fortsätta i den här riktningen eller kanske skruva lite. Så. Och jag tänker just det där med att lyfta luren, att inte tänka att men nu kan jag inte ringa till Kalle för jag har bara 5 minuter. Man ringa till Kalle och bara, som sagt, inte ens ett möte. Jag vill bara kolla hur du har det. Jag har bara 5 minuter, men... Och skapa den här liksom kontakten. Så att, ja, det var jättebra. Det var jättebra tips.
Jag tänker också som att säga det att jag tror att det är din kollega på Oxygroup som skrivit att vi har ju en tendens att övertänka allting. Att man ska försöka göra det istället. Och det blir ju fel ibland så här, när man testar olika saker. Men vi har testat väldigt mycket. Och på E.ON och även där jag är nu på RVS så har det alltid varit tillåtet. Att du fått, det har varit helt okej och be om förlåtelse sen om det blev lite tokigt. Men även inom ledarskapet så tror jag det är jättebra att testa saker. Och det kan se ut så att en hel ledningsgrupp sitter och tittar på en film av Susanne Bier och känner sig lite nere strax efter frukost som man sen ska prata om. Men jag tror det är bra att man inte går och överplanerar sina möten eller sina chefsträffar eller vad det nu är.
Mm. Jag litar på att vi är vi närvarande i stunden så är vi också lyhörda. Tycker du att om man som ledare vill testa någonting på medarbetarna, ska man säga det då att jag tänker testa en grej den här veckan? Eller ska man bara testa och sen berätta i efterhand? Märkte ni att jag förra veckan? Vad tror du där? Just om det är något nytt ledarskapsbeteende som man vill...
Jag känner att jag kan inte svara på det. Jag skulle, om jag vill bli, när jag har varit iväg med en grupp människor i Italien, jag har tagit mitt svenska då som jag har utarbetat med ett svenskt gäng där det kändes tryggt. Och så har jag testat om det funkar med ett gäng italienska ingenjörer. Jag tror i det sammanhanget, och jag har gjort samma sak i England, och då har det varit bra att man kan berätta för människor att nu kommer ni ha en upplevelse som ni kanske inte är vana vid. Men vi har löpande feedback här under mötets gång och vi kommer att liksom slutresultat som räknas. Så jag tror att det kan vara bra att få med folk på att de är med och skapar en aktivitet. Om jag går till det här programmet som nog var en bidragande orsak till att jag fick det här priset så, som jag satt ihop tillsammans med Fredrik Bengtsson och hans kollegor på Haga Livscenter, så där bestämde ju inte vi i detalj vad som skulle ingå. Vi hade en början som handlade om att vi vill ta reda på vad hållbart ledarskap är. Och sen hade vi en slutpunkt. Vi vill skriva ner det. Vår bild av vad hållbart ledarskap är. Vi vill skriva ner. Inte göra en bok av det, men några sidor. Och det gjorde vi. Men vägen där från början till slutet. Där fick de här personerna då, som jag litar väldigt mycket på. Och jag var med själv och bidrog. Där var vi väldigt fria i hur vi tog oss framåt. Och det kan vi alltid ändra på. Början och slutet kan vara viktiga. Jag har fått en fråga från våra amerikanska kollegor att göra något sånt här i Texas. Jag ser fram emot culture shock där. Men jag tror att om man har en början och ett slut och låter människor vara med och bygga den resan, då tror jag inte det är så stort problem. Sen ställer det vissa krav på dig själv som så att säga moderator eller ledare av en sån aktivitet. Det är ju därför vi har lutat oss mot sådana som vi tycker är liksom riktiga, riktiga proffs på detta. Det tror jag.
En riktig resa till USA med andra ord, inte bara...
Nej, precis. Det kan bli en sån.
Resa
till hardcore i USA också, om man tänker sig Texas och shooting range och sånt.
Ja. Super. Och så inspirerande att höra hur du jobbar och just det här programmet som du säger förmodligen har legat till del då, att du har fått den här utmärkelsen. Och där är ju som sagt KASA med liksom verktyget och modellen som du säger, det kan vara när allting är liksom som det är så kan det vara just skönt att hålla sig till en modell som liksom funkar. Och man tänker att... om jag som medarbetare skulle vilja använda KASAM just för att inventera min arbetssituation och hitta det som jag behöver stärka. Har du något tips på hur man liksom kommer igång med det?
Ja, men det har jag nog. Jag tycker man kan försöka läsa på om vad det är först. Och då behöver man inte läsa Antonovskis böcker, även om de två böckerna som jag har kommit i kontakt med är väldigt bra. Det finns på nätet bra beskrivningar. Och sen, jag brukar ju säga, gå inte in i liksom alla de här kliniska studierna och sådär som är gjorda, utan håll det till det första. Vad är KASAM och hur kommer det till? Jag tror det är jättebra att man bekantar sig med den här bakgrunden som... De här kvinnorna i klimateriet som han studerade och där han helt plötsligt hittade att en del människor som har suttit i koncentrationsläger och sen flytt till ett nytt land och varit med där efter de tre krig fortfarande mådde bra. Det var det han ville undersöka. Jag tror det är bra att ha med bakgrunden och historien. Och sen så tror jag det är väldigt, så tror jag en del människor kan gå direkt därifrån till att börja analysera sina egna situationer. Medan en del kommer att vilja ha coaching eller hjälp. Hur jag har byggt mitt eget ledarskap och som jag försöker bygga dem som jag är chef över är skaffa en upplevelse först. Gör någonting. Första chefsuppdraget så körde jag på i 6 månader och sen tog jag hjälp av någonting som jag betecknade var riktigt, riktigt bra coach. Jag tror ju att man ska ut och vilja ha hjälp. Jag tycker ju att fler människor borde gå till psykolog när de är 16 liksom. Så det är bra att prata med ett proffs redan då. Och det försöker jag leva efter själv då. Både att jag själv gör det, men att jag uppmanar också de som rapporterar till mig. Och då tror jag inte alltid de ska prata med mig. Mm. Jag tror det är bättre att ta det med någon som faktiskt är helt neutral och proffsig. Och vi som organisation, vi stöttar ju det därför att vi tror att det är en bra investering. Du tänker ju också att det är en arbetsgivargrej liksom. Att se till att, och det vet jag att många arbetsgivare gör idag. Det ingår i många företagshälsovårdspaket så ingår detta. Åtminstone ett eller två stödjande samtal.
Ja, det är inte dumt. Att känna sig själv och förstå, det känns som att det är grunden för mycket. Vi vill verkligen tacka för, du har ett så himla bra bildmetaforer, det gillar vi. För det är så lätt att ta till sig just när vi är det här formatet som vi är. Med det här vita pappret och boka tid för resa till USA utan särskild anledning, var det så det var?
Ja, så var det.
Jag tänker också om man känner att, men gud, har jag tid att reflektera? Det här är ju, det är ju verksamhetsutveckling och personutveckling och det mår både vi och vår arbetsplats bra. Tack så jättemycket för att du var med och grattis igen och lycka till med fortsatta arbetet där du är.
Detsamma och tack för att jag fick vara med.
Tack. Vi har en samarbetspartner också som heter motivation.se som är Sveriges ledarskapssajt och nu känns det jättejobbigt, men dagens tips på artikel att läsa där, den har faktiskt jag skrivit eftersom jag är frälst i Kasam då. Och den handlar om känslan av mening skapar potential och den har jag gjort i en serie där jag skriver om 5 nycklar för ett hållbart arbetsliv. Så den fick vi som tips från Lotta på motivation.se att tipsa om idag som vi ju samarbetar med. Så det var inte jag som plockade ut den. Och Boel. Så vi vill tacka Twitch Health och vi vill tacka motivation.se som våra samarbetspartners. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen och igen Roland för att du var med. Vi vill höras vidare. Hur använder ni Kasam? Eller använder ni någon annan modell? Eller vad tycker ni att vi ska prata om? Eller hur har ni det? Vi hörs på LinkedIn där vi är aktiva. Vi finns också på vår hemsida healthforwealth.se. Och vi ser fram emot att höras igen om en vecka. Sköt om er där ute. Hälsningar från mig och Boel. Hej då!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.